Jag vill att ni föreställer er att ni ska ta en dusch. Ni går in i duschen och duschar som vanligt. Tvätta håret, tvätta kroppen. Sen när ni är klara så märker ni att ni inte har en handduk nära till hands. Vad gör man då? Nej, då kan man ju inte torka sig. Då får man vara blöt och så får man helt enkelt ta på sig kläderna som man har fixat fram. Man tar på sig tröjan och det är kallt och det är blött. Byxorna, håret är blött, det droppar vatten från din panna. Du är helt dyngsur helt enkelt. Eftersom att du inte har någon handduk så får du helt enkelt gå så. Du får gå till jobbet så, du får gå till skolan så blöt. Plus att utomhus är det väldigt kallt. Det är vinter och det är -5 grader. Ditt hår blir alldeles iskallt och hårt. Du går runt och fryser hela tiden. Det är ungefär så det känns att ha hyperhidros respektive problemområde. Och det är ungefär så jag upplever hyperhidros. Jag går runt och fryser hela tiden för att jag svettas konstant. Du lyssnar på Svettpodden med mig Emily Yoshiguchi.
Och mig Sandra Eriksson Mirkovic. Och jag är läkare som har jobbat en hel del med hyperhidros eller överdriven svettning.
Mm. Idag tänkte vi prata om just hur det är att leva med hyperhidros.
Ja, och vi tänkte att du skulle få berätta din historia idag,
ja,
Emily.
Precis. Men vi kör igång då helt enkelt.
Det gör vi. Välkomna tillbaka. Jag skulle jättegärna vilja höra din historia, Emily. Mm. För att det är ju ganska tabu det här med överdriven svettning eller hyperhidros.
Ja, det är det ju. Just det med kroppssvettskor. Ja. Prata inte om det för folk tycker det är äckligt, ja, och luktar och allt vad det kan vara.
Pinsamt. Och, ja, det är väldigt stor skämsfaktor på det, om man säger så.
Ja, det är det.
Och därför tycker jag att du är väldigt cool som väljer att liksom gå ut och prata om det här. Ja, det är väldigt viktigt.
Tack.
Det du gör, tycker jag. Men, ja, som sagt, kan inte du berätta lite mer? När fick du hyperhidros och hur var det?
Precis. Idag har jag ju, jag har ju hyperhidros och just problemområdena för mig är händer, fötter och armhålor i dagsläget. Men första gången jag kom i kontakt med min sjukdom var när jag var 7 år.
Mm.
Och då hade jag ju bara, eller bara, men det var handsvett då.
Mm.
Som var det främsta problemområdet. Men det var ju jobbigt nog just med handsvetten och just som barn och gå runt och svettas hela tiden. Det var ju väldigt jobbigt.
Har du någon sån här första minne som var jobbigt relaterat till svettbesvären?
Mm. Jag har ju kanske inget så här direkt konkret minne, för jag upplever hela barndomen som bara väldigt jobbig period just kopplat till hyperhidros.
Mm.
Plus att jag tror att många kan känna igen sig i detta, folk som har hyperhidros, att det, på något sätt blir det en del av dig själv.
Mm.
Och man får, eller så kände jag i alla fall, att man får bara helt enkelt acceptera att amen, ja, det här är jag, och man lär sig att leva med det.
Mm.
Och man lär sig och man anpassar sig efter hyperhidros.
Ja.
Det blir ungefär som att sjukdomen styr dig, styr ditt liv. Så jag kan ju säga att jag har inget direkt så här konkret minne just
från så tidiga år kanske.
Nej, precis, utan mer att det var konstant ganska jobbigt.
Ja.
Men just som skolan och sådär, att barn kan ju vara ganska ärliga och kanske säga elaka saker så där rakt ut.
Du fick kommentarer och så.
Precis. Ja. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt, och jag kände mig lite annorlunda just med, och annorlunda och ensam i att ha det här problemet då. Så Jag nämnde ju ingenting om det, utan det blev ju att man fick höra kommentarer när man kanske hade dans i skolan. Mm. Eller, ja, jag ville ju helst inte vara med på de lektionerna, så jag skolkade inte direkt, men kanske hittade på lite så här små vita lögner för att undvika just
de aktiviteterna.
Konflikterna just som jag...
Men du berättade inte för någon vuxen, du pratade inte med lärare eller dina föräldrar eller någonting om det här, eller?
Det var ju främst min familj då, min mamma och pappa visste ju om det.
Mm.
Men ingen av oss visste ju direkt på den tiden att det hette hyperhidros. Vi visste inte heller att det var en sjukdom. Så ja, jag tänkte, men det är ju så jag är helt enkelt. Mm. Och känner mig ganska konstig.
Mm.
Men mina föräldrar visste om det. Ja, min närmsta familj, alltså så här, faster och kusiner och sådär, men det var inget som jag pratade öppet om så sätt.
Vad sa dina föräldrar till dig, eller pratade ni om det, eller vad sa de om det här liksom? Sa de att är det jobbig, frågade de dig hur du, eller vad sa de helt enkelt?
Nej, de sa väl inte, eller vi pratade inte så mycket om det, för att vi visste ju inte så mycket om det heller, utan de visste ju att jag tyckte det var jättejobbigt. Så det var mer att vi, ja, emellanåt gick till vårdcentralen och försökte få hjälp där.
Ja.
Men, ja, det var ju ingen där heller som visste vad det kunde bero på.
Hur gammal var du när ni gick till vårdcentralen första gången, kommer du ihåg det?
Ja, kunde det varit för 15 år sedan kanske.
Mm. Så du var typ början av tonåren någonstans, eller?
Ja,
15, ja, 16, något sånt.
Mm.
Vad minns du vad de sa då på vårdcentralen?
Inte exakt, men de kunde inte ge något direkt svar på vad det berodde på, och hyperhidros kom ju inte på tal, utan det var liksom verkar inte känna till hyperhidros.
Nej.
För det var ju långt efter 2013 fick jag min diagnos då. Så nej, vi fick ju inte så mycket information, utan det var mer att ja, det går över med tiden. Och
fick du ett bra bemötande, eller tyckte du att de tog det på allvar när du sökte?
Ja, det var inte så att de var otrevliga, men det kändes hopplöst, för att, eller jag kände mig konstig i alla fall, eftersom att om inte läkarna vet vad det är, vad är det då? Och ja, jag kände mig som en alien ungefär.
Ja.
Liksom att, ja, men ja, jag får väl leva med det här ungefär, den inställningen.
Just det. Men hur var det då att leva och växa upp med det här?
Ja, men det var ju jobbigt. Jag fick ju höra elaka kommentarer, och nu när jag blickar tillbaka så tror jag att just att svettningen jag vet att den har styrt och begränsat mitt liv ganska mycket. Jag har valt bort vissa aktiviteter, och som jag minns pianolektionerna tyckte jag var väldigt jobbiga, för att jag blötte ju ner
pianotangenterna
och det gick ju inte att spela helt enkelt, och jag satt ju där och kände mig helt dum när allt bara, ja, min svett rann och allt blev så blött, och nej, det kändes ju väldigt obekvämt. Ja, nej, men så jag slutade.
På grund av hyperhidrosen?
Ja, precis. Jag kände mig inte alls bekväm med det. Plus att, ja, de vuxna runt omkring, de vet ju inte heller vad det är oftast. Så då blir det ungefär att, ja, men då är det enklare att jag undviker att göra den aktiviteten. Eller bara accepterar det och lever med det.
Nämnde din pianolärare någon gång, tror du att hon tänkte att du var nervös, eller vad tror du?
Ja, men det tror jag. För jag tror det är en ganska vanlig tanke som folk kan få när de ser mig även idag då i vuxen ålder, just att det ger en felaktig bild av mig.
Mm.
När jag svettas så kan jag svettas just ovanför munnen och en viss del av ansiktet också. Och händerna såklart. Och en annan grej också att jag börjar, inte skaka, men jag börjar frysa för att jag svettas så mycket.
Du blir nedkyld.
Jag blir nedkyld, precis. Och då börjar jag skaka lite. Och det ser ju ut som att jag är jättenervös. Och jag vill svettas. Skaka. Och så skakar jag.
Ja, ja.
Och tänk då att sitta då framför en arbetsgivare. Kanske blivande arbetsgivare. Och så sitter där på intervju. Och bara, nej, men henne ska vi nog inte ha. Hon klarar inte ens av en vanlig arbetsgivare. Men,
nej, gud vad jobbigt.
Men i själva verket så är jag inte alls nervös. Nej. Utan jag har bara hyperhidros.
Ja.
Så det är ju en väldigt jobbig grej just att det är en sån felaktig bild av mig som person. Då.
Just det.
För jag...
Men det är många faktiskt patienter som jag har träffat som också beskriver det här. Att det är så lätt att bli misstolkad och sådär. Om man är i yrkeslivet och, man är, och även privat. Alltså framförallt i nya kontakter eller om man dejtar eller sådär. Mm. Men, och yrkeslivet, framförallt folk som har sociala yrken, om man är säljare eller något sådant, att precis. Man har någon viktig affär och så sitter man och kanske alla svettas. Och... Ja, och så sitter man och svettas och det rinner kanske svett i ansiktet eller man har jättestora svettfläckar på tröjan. Att folk anar ugglor i mossen, liksom, vad har den här personen att dölja eller vad är det som har hänt med den här personen? Och det är ju... Många gånger inte alls så att de är nervösa, utan det är ju nervsystemet som är överaktivt, som spelar en ett spratt. Och,
ja.
Och det, ja, det kan nog bli väldigt, väldigt jobbigt. För det är inte alltid, både när man får kommentarer tänker jag, och även när man vet att folk sitter och tänker saker, kanske sitter och stirrar på en men inte säger någonting. Jag vet inte vilket som är värst egentligen, att man får en direkt fråga eller att folk bara undrar i det tysta, man inte får möjlighet att bemöta det heller.
Precis, och en annan grej som jag kan tycka är ganska jobbigt är nu så här på senare tid så har jag ju just det här med att komma ut ur garderobenmekanismen. Just att jag har kommit ut ur garderoben och börjat prata öppet om min sjukdom hyperhidros.
Mm.
Och det tycker jag känns väldigt skönt.
Ja.
Men jag märker också att folk som jag berättade för, de vet inte riktigt, de säger väl oftast, men varför tycker du att det är så jobbigt? Ja. Det är bara svett.
Ja.
Och när jag får höra det så... För det första så blir jag ganska... Inte ledsen, men det känns liksom så här... Men jag tycker det är jobbigt.
Mm.
Det är en sjukdom som jag har. Och därför känns det inte som att den personen i fråga tar mig på allvar när de säger så.
Bagatelliserat.
Ja, och det är klart att alla svettas vi olika mycket och så där. Men det här är ju inte riktigt som... Det är inte vanlig nivå av svettning. Nej. Utan det är överdriven svettning som det kallas för. Och det är svårt att förklara, känner jag.
Ja.
För att folk ska förstå hur jobbigt det är. Och det är också en del av anledningen till just varför jag ville starta det här projektet och podden. Just då nå ut till folk som inte har hyperhidros och försöka... Ja,
förklara, kanske anhöriga, liksom. Föräldrar eller,
ja, men precis.
Eller vad som helst. För att det
förståelsen.
Ja, för att det kan vara väldigt svårt att förklara. Alltså när jag pratar om med kollegor eller med folk i allmänhet om att jag jobbar på svettmottagning eller jobbat med överdriven svettning och så, då är det många som reagerar med skratt, att de skrattar. Och så. Sen kan det komma kommentarer som att alla svettas väl och det är väl inget... stort problem och sådär. Och då försöker jag förklara det lite sådär objektivt. Att ja, men tänk om du är blöt. Till och med kanske rinnande svett i ansiktet. Att det rinner liksom ner för pannan och håret blir helt blött. Eller att det blir stora fläckar liksom, kanske ner på hela sidan vid armhålorna. Eller att det ser ut som du har liksom kissat på dig när du reser dig från en skinnsoffa. För att du svettas från rumpan och sådär. Och att det är så... I princip hela tiden, inte bara när det är varmt, inte bara när du är jättestressad, utan mer eller mindre hela tiden. Liksom det fysiska obehaget, det sociala obehaget, feltolkningarna och alla de här sakerna. Det är ju, ja, men det är svårt att nå fram till folk. När man börjar beskriva när man börjar beskriva i detalj sådär, då kan folk börja förstå lite grann. Men jag tror att det är en av orsakerna också till att det är så nedprioriterat inom sjukvården. För att man tänker att om det är kosmetiskt, liksom, ja. Att lite svett, vad är det för överkänns?
Fördomar överallt helt
ja, enkelt. Ja, verkligen. Och att det är liksom att man själv startar sjukdomen på något sätt. Finns det också fördomar om att men du... Ja, lugna ner dig lite grann, var inte så himla överstressad, slappna av lite så slutar det, eller gå ner lite i vikt eller vad det nu må vara.
Precis, och det är ju fruktansvärt att höra det som patient, tänker jag då. Men självklart att det, när man är lite nervös så svettas man kanske lite mer, men då svettas man dubbelt.
Ja. Mot en annan person.
Ja, precis.
Nej. Så, nej, jag brukar försöka säga det liksom, att det är ju... en överdriven reaktion från nervsystemet. Det är ju liksom, du reagerar precis som du säger, som vem som helst, men reaktionen blir inte adekvat för situationen. Det kan vara att man går en kort promenad och då kan det se ut som att man sprungit ett maraton och så vidare.
Precis. Och egentligen, jag svettar ju som mest när jag sitter och har en myskväll med min sambo framför tvn, så svettas jag som mest. Så det har ju liksom ingenting med fysisk aktivitet eller något sånt ansträngning heller att göra, utan du kan vara helt avslappnad men svettan rinner ändå.
Ja. Nej, men vissa triggas ju av fysisk aktivitet och andra triggas av liksom mental, alltså att man tänker på svettningen och sådär. Men ibland så hittar man ingen utlösande faktor alls, utan det bara är en överaktivitet ständigt mer eller mindre i nervsystemet. Så att det är också lite olika hur det ser ut.
Ja, men just det här med att hyperhidros. Man får ju, eller jag känner att jag får planera mitt liv utefter hyperhidros. Och att svettningarna begränsar mitt liv känner jag väldigt mycket. Och jag märker ju väldigt stor skillnad då när... som jag nämnt tidigare avsnitt, att jag behandlas med botox. Och min effekttid är nästan exakt 2 månader. Och när jag har effekt så är det ungefär... Den känslan går ju... alltså första gången jag fick behandling och kände av effekten. Den känslan går ju inte att beskriva med ord. Det var ju helt underbart. Och aldrig upplevt liksom att... ja, leva utan svett på de områdena. Och helt obeskrivlig känsla. Men helt underbart. Det var som en dröm ungefär.
Det låter fantastiskt.
Ja. Det kändes ungefär som att men nu kan jag vara mig själv fullt ut utan att påverkas av svettningar och utan att det tar över och styr mitt liv ungefär. Nu är det jag som ska styra mitt liv och sätta mig i framsätet och börja köra liksom. Så nej, men jag rekommenderar verkligen för er som har hyperhidros att testa gärna botox om ni känner för det. För det förändrar verkligen livet till det positiva. Så upplevde jag det i alla fall. Men just också att jag har ju 2 månaders effekttid. Och i första månaden så är väl effekten ganska jämn. Nästan till snustorr då, att jag svettas ingenting. Men sen efter första månaden så börjar det successivt avta effekten då. Och det är nästan så att jag brukar skriva in det i min kalender när jag märker att oj, nu börjar jag svettas lite. Liksom så här. Då skriver jag kanske liksom att men då har jag väl 95% och så börjar det gå neråt sakta men säkert. Och känslan är ungefär, ja, det är ju ganska mycket ångest kopplat till det just när jag märker att svetten börjar komma tillbaka. Att ja, men snart är jag där igen till det vanliga. Men lite så här Askungen-sagan.
Tiden rinner ut.
Ja, precis. Men jag är men väldigt tacksam och försöker njuta av den effekttiden jag har. Men jag märker också, jag ser ett mönster att ju mer effekten börjar avta så märker jag också hur jag börjar anpassa mig igen i de vanliga rutinerna.
Du har blivit medveten om de här förändringarna i ditt beteende.
Precis. Så exempelvis, ja, nu har jag ingen effekt alls. Och eftersom att jag har 2 månaders effekttid så måste jag ju gå och svettas en månad. En hel månad, för att man måste gå
man minst 3. Man får inte göra behandling oftare än var 3:e månaden.
Precis. Så den månaden är ju rent ut ett helvete liksom för mig. För jag tycker det är väldigt jobbigt. Men också som förra veckan var någon som skulle ha en hemmafest. Och ja, jag kände mig inte bekväm att gå till den hemmafesten. För att jag har ju ingen effekt. Och nu när jag har liksom börjat komma ut öppet och prata om hyperhidros så har jag börjat säga att nej, men jag känner mig inte bekväm med att komma till festen för att jag har hyperhidros och jag känner mig inte bekväm i sociala sammanhang.
Mm.
Så tyvärr så kan jag inte komma.
Vad säger folk då?
Nej, de förstår, men det är många som säger också så här att ja, men varför då? Det är ju bara lite svett.
Lite svett.
Det spelar väl ingen roll. Liksom så här. Det är ingen som tänker på det.
Mm-hmm.
Nej, det kanske det inte är, men jag tycker det är jätteobekvämt.
Mm.
Jag tycker att det är jobbigt. Och då brukar de så här förstå ändå kanske, men inte helt, tror jag nog inte.
Men jag tänker att även om det inte är någon som säger någonting, och även om någon skulle säga något, så säger de säkert bara i all välmening. Kanske, hur mår du? Mår du bra? Du är väl inte sjuk? Mm. Eller någonting sånt där. Men att ha det här, alltså att notera, jag tänker mig att det måste vara väldigt jobbigt att notera att folk ser att du svettas och känner det här behovet att förklara det, för det känns ju kanske inte riktigt socialt normalt eller accepterat att gå runt till alla på en fest och säga, om jag svettas mycket så beror det på att jag har en sjukdom, det är inget annat fel på mig, det är ingen fara, du behöver inte vara orolig, jag har hyperhidros.
Nej.
Men jag kan tänka mig att det är kanske det man skulle vilja göra för att...
Ja, precis. Ja, det är så svårt, för att när man säger att man har en sjukdom så reagerar oftast folk så här, men oj, alltså de blir lite oroliga.
Som att det är allvarligt. Ja.
Och så säger man, men vad är det för sjukdom? Så nämner man att det är överdriven svettning.
Mm.
Och då blir så här, ja, men det är väl ingen sjukdom. Liksom så här, men svettas gör vi ju alla liksom så. Och då minskas ju allvaret i det på något sätt. Och det tas inte lika seriöst som... Ja, men nu kanske man inte kan jämföra med cancer och sådär. Men det finns ju andra sjukdomar som folk kan relatera till lite...
Jag tänker mycket på olika typer av hudsjukdomar, för att huden är ju vårat liksom kontakt med omgivningen, våran liksom både liksom kärleksrelationer, men överhuvudtaget man tar i hand, man tittar på, man ser huden på varandra, alltså det är våran liksom kontaktpunkt mellan varandra.
Precis.
Och att om man har då någon hudsjukdom, vi säger en utbredd psoriasis med massa utslag kanske i ansiktet eller på synliga delar av kroppen och sådär, att folk kanske tittar med avsky på en eller tycker det ser äckligt ut eller sådär. Att det, om man har ett skov då, att man är sämre i sin psoriasis, så kanske man inte heller tycker det är så roligt att gå på fest. Och då kan jag tänka mig att det är väl ingen som tycker att man ska stanna hemma på grund av det. Men känslan i en själv är ju att man inte känner sig... Ja, man får ögonen på sig och man kan inte slappna av och man kan inte...
Precis, man kan inte slappna av. Det är...
Nej.
Man är inte bekväm i situationen helt enkelt.
Och liksom inte riktigt... Mm. Det kanske inte blir fokus på en själv, utan man kanske kan märka att vissa noterar det. Och som sagt, även om de inte säger det så vill man inte ha fokus på de sakerna, utan man vill bara smälta in och vara som alla andra.
Precis, och jag tror... Som patient med hyperhidros så blir man ju nästan till expert på att dölja svettningarna, tror jag. Och man väljer klädesplagg om man har liksom svettningar i armhåla eller andra kroppsdelar. Att man försöker dölja genom att välja klädesplagg som är lite luftigare och som inte är så tajta. Man använder kanske inte gråa tröjor eller... Ja, det är mycket man tänker på. Ja, patient.
Även när man köper kläder och så vet jag patienter beskriver att det där kan jag aldrig köpa för den är ljusblå eller det där materialet kan inte jag köpa.
Precis.
Och sådär.
Absolut, det blir ju så. Och jag har ju min garderob så här, men de här klänningarna och tröjorna kan jag ha när jag har effekt av behandling. Så då sitter jag där och längtar.
Mm.
Så är det ju verkligen. Vissa material är ju mer synliga just när det kommer till fukt och sådär. Så.
Mm.
Så det är mycket att tänka på som patient.
Mm.
Både kläder och hur vädret, just klimat. Om det är liksom kallt ute så får man anpassa sig efter det och ha med sig flera ombytesplagg. Och, ja, det är mycket att tänka på. Man blir helt slut.
Ja.
Just, det är det jag menar med att hyperhidros styr mitt liv.
Du kan inte bara gå upp en morgon och ta på dig något och gå ut, utan du måste tänka, vad ska jag göra idag?
Ja.
Vad ska jag ha på mig då? Och hur? Ja.
Planera dagen utefter det. Och när man har effekt av behandling så försvinner ju allt det. Då har man tid till att bara kunna njuta av dagen utan att tänka på allt det där jobbiga kopplat till svettningar och sådär. Så man känner sig fri, eller jag känner mig alltid fri när jag har behandling.
Nej, men det är ju många
har fått behandling.
Ja, precis. Nej, men det är många patienter som berättar långa historier om hur de planerar, och det är ju inte en enstaka konstig person som beskriver det, utan det är ju i princip var och varannan individ med som har hyperhidros som har olika strategier för att dölja besvären, och då ska vi komma ihåg att det är någonstans mellan 1-3% av befolkningen som lider av hyperhidros, så det är rätt många människor som ägnar sig åt det här. Vi pratar ju om det alltifrån vilka kläder man väljer till att man kanske kommer tidigare till jobbet så att man kan eftersvettas eller ta en dusch och byta kläder på jobbet. Eller att man går aldrig ut och dansar, eller man kanske till och med inte ens vågar träffa en partner eller välja det där jobbet som man önskar för att det är mycket möten eller föreläsningar.
Eller utbildningar, just för att man sitter mycket i föreläsningar och sitter nära folk och papper och datorer blir helt blöta.
Och det finns ju de som stoppar papper eller till och med som sätter trosskydd liksom under tröjan.
Det har jag också gjort.
Ja, det är jättevanligt.
Att egna lösningar.
Ja, vad ska man göra när det inte finns någon officiell lösning? Nej, men det är ganska intressant också att just den här lösningen med trosskydden, att jag har hört många patienter berätta om det, och de skäms ju jättemycket för det är inte så roligt att berätta om det, men de tror att de är helt själva om att göra det, men det är nästan var och varannan patient som svettas från armhålorna som gör något liknande, antingen papper eller trosskydd eller så. Så det är väldigt vanligt.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det är ju snabb och enkel lösning på så sätt.
Men det måste ju bli väldigt uppenbart för dig, tänker jag, vilken roll behandlingen spelar i ditt liv då, eftersom att du märker först effekten och sen den avtagande effekten och sen avsaknaden av effekt. Att det måste bli väldigt tydligt för dig vad det innebär. Är du orolig ibland att du inte ska få behandling mer, eller vad tänker du kring det?
Ja, eller just nu har jag ju haft behandling ända sedan då jag fick diagnos 2013 då.
Mm.
Så det har ju inte varit en smidig väg hit, utan det har ju varit lite struligt så här fram och tillbaka just med tillgänglighet av just behandling. Så här i Sverige är det ju lite sämre tillgänglighet, men jag har ju åkt till svettmottagningen i Köpenhamn då.
Mm.
Just att få det här via EU-berättigade vården. Men så sett så har det ju inte varit smidigt. Jag har inte kunnat få det här på hemmaplan.
Nej.
Jag har fått sjukskriva mig minst 2 dagar, för jag får ju även narkos då.
Mm.
För att jag är spruträdd. Så nej, det tar ju både tid och ta mig dit, och det kostar ju just
resan
får man ju inte då.
Och utebliven lön och sådär.
Ja, precis. Så sett så har det väl blivit ett litet miniprojekt varje gång och sådär. Men orolig, lite halvt kanske, bara för att det är ju inte självklart att man får.
Nej.
Vård varje gång. För man måste ständigt söka då.
Mm.
Ansöka det här. Men jag hoppas ju att det blir bättre i framtiden och att det blir lite smidigare och att man kan få det på hemmaplan, ja, förhoppningsvis.
Jag tänkte på en sak, om vi säger så här att hyperhidros blev en känd diagnos, lika känd som vi säger högt blodtryck eller diabetes eller sådär, att väldigt många kände till vad det är och varför man får det och ja, alla de här sakerna. Tror du att det hade varit lättare att leva med hyperhidros då? Tror du att det påverkar att det är så okänt som det är?
Jag vet inte, det känns så långt bort, just den tanken. Ja. Känns väldigt långt bort, men...
Jag tänker att det skulle ta bort en del av problemet, i alla fall med det sociala. Att om folk vet, ja, men hon har nog säkert hyperhidros, istället för undra om hon är döende i cancer eller undra om hon är jättenervös eller liksom de här missförstånden.
Ja, absolut. Det hade ju verkligen underlättat, det tror jag absolut.
Men sen har man ju ändå det fysiska obehaget och liksom, ja, det är så mycket som ändå blir kvar. Men jag tror att om man i framtiden skulle få en förståelse för och en kunskap om hyperhidros och att den skulle vara spridd i samhället, så skulle det nog ändå underlätta en del, tror jag, för de som lider av det.
Ja, om folk kan koppla till just att, ja men... Hen har nog hyperhidros. Mm. Då behöver man ju inte förklara sig hela tiden och känna sig dum. Så tror jag absolut att det hade underlättat. Mm. Det tror jag. Mm. Och förhoppningsvis hade det väl det också genererat i lättare tillgänglighet av vård och sådär också.
Om förståelsen ökar.
Så, ja, bland läkarna också.
Ja.
Tror jag. Så absolut, nu när jag funderar på det och hur det hade sett ut i verkligheten.
Svårt föreställas, men
ja. Ja, men det är det verkligen, för att det är... Ja.
En lång väg dit. Mm. Jag hoppas att vi kan spela en liten roll, bara en liten pusselbit i den.
Ja, ja, men verkligen. Men jag tänkte på det här med... jag pratar ju öppet om hyperhidros numera. Mm. Och tycker väl att det är jobbigt varje gång jag ska nämna för folk att jag har hyperhidros. Mm. Men jag tycker inte det är lika jobbigt som förr, för att förr... Nej, pratade jag inte alls om det. Det var liksom att jag höll inom mig. Ja. Det var bara familj och nära vänner som visste om det. Men jag tänker också, bara för att jag föreläser och pratar öppet om det, så betyder det inte att jag inte tycker att det är jobbigt. Nej. Eller utan nu när jag sitter här och spelar in podden med dig till exempel, så svettas jag jättemycket och känner mig jätteäcklig och jag sitter här och fryser för att jag svettas och det är höst och det är kallt, jag sitter här och skakar och du undrar säkert varför jag sitter här och skakar. Så jag känner mig jättebekväm att prata med dig, Sandra, så det är inte det, så du får inte ta det personligt.
Nej, det gör jag inte, ingen fara.
Men jag tror att jag vill att folk ska veta, i alla fall så här anhöriga och andra som inte har hyperhidros, att bara för att man pratar öppet om det så betyder inte det att man inte tycker det är jobbigt.
Nej.
Utan jag vill helst att man ska lyssna och ta det med så här, respektera just sjukdomen och personen i fråga. Man tar det seriöst framförallt.
Ja.
Att det är en sjukdom som är väldigt jobbig.
Nej, det känns som att det är, som vi sa tidigare, en lång bit kvar till att få folk att förstå hur jobbigt det är för våra patienter. Och det har jag tyckt varit väldigt skönt när man arbetar på svettmottagningen, att det finns en utbredd respekt hos de anställda där för diagnosen. Och jag tror att folk känner sig väldigt trygga då. Många säger ju att det här är första gången jag pratar om det här överhuvudtaget. Och att en del kan till och med liksom gråta under samtalet och bli ganska känslomässigt berörda. Precis, för att de känner sig första gången i sitt liv trygga att prata om det. Så.
Ja. Vissa pratar ju inte, pratar inte med sin partner heller. Så det är ju väldigt så olika.
Ja, men visst. Det är många som inte pratar med partner eller liksom närmsta familjen heller.
Nej.
Och det gör mig lite frustrerad faktiskt nu när jag sitter och tänker på det, att jag tror att, eller min farhåga är att en del som kanske hör oss prata nu, som inte har en egen relation eller koppling till sjukdomen, att de kan raljera över det här eller liksom säga att åh gud, vilka ilandsproblem eller sådär, men det gör mig faktiskt väldigt upprörd att tänka på att det förekommer sådana åsikter och tankar, för att det är faktiskt Jag tror att det är få människor som tar det med en klackspark att ha så mycket svettningar egentligen.
Mm. Ja, det är mycket okunskap, men samtidigt behövs ju även att personen i fråga är med liksom, känslomässigt och empatimässigt. Liksom, att man försöker förstå i alla fall.
Ja.
Det är viktigt. Och jag tänker att jag har alltid känt mig väldigt ensam just med att ha hyperhidros. Jag tror det ju... Ja, det finns ju en Facebook-grupp som patient... Inte patientförening, men en Facebook-grupp för hyperhidrospatienter. Mm. Och där kan man ju också gå med om man vill. Men innan jag liksom pratade öppet om det så jag... Eller ens... påbörjade min behandling. Jag trodde att jag var helt ensam med att ha hyperhidros. Och jag tror det är ganska många som känner sig ensamma.
Ja.
Så om ni vill, ni som lyssnar och har hyperhidros, ni får jättegärna mejla in och om ni vill såklart skriva om era berättelser och hur ni lever med hyperhidros. Det hade varit intressant för mig i alla fall och säkert
absolut.
För dig också som läkare och läsa era berättelser också.
Ja, absolut. Och du, det kan vi säga också, Emilia, du har ju haft som en del av ditt projekt att du har varit och intervjuat eller pratat med patienter.
Ja, precis.
Som svettas från andra kroppsdelar än de som du svettas från också,
ja,
va?
Ja, precis. Och det har ju varit allt från ja, men huvud och ja, men ansikte, ja... Resten av de olika kroppsdelar, rygg och de här vanliga då, händer, fötter och armhålor, men även andra kroppsdelar. Så det, ja, det kändes helt underbart just i och med att träffa andra patienter.
Ja. Jag tänkte precis liksom... fråga, vad var syftet med de här intervjuerna, eller man ska säga, att träffa...
Dels var det ju liksom öka min... kunskap i och liksom så här, och få en bättre förståelse inom de andra problemområdena. Så jag valde ju ganska strategiskt ut patienter med andra problemområden än mina då. För att få en bättre förståelse speciellt så här, föreläsningar med dig och sådär om vi ska prata om det, så behöver jag veta mer om andra problemområden.
Du vill liksom kunna representera andra problemområden än bara de som du själv har besvär med när du pratar för dem också, om man säger
ja,
så.
Ja, men precis.
Mm. Men det var ju bra.
Så ja, det var ju väldigt intressant och väldigt trevligt, får jag säga.
Men det börjar väl gå mot sitt slut den här gången också nu, eller vad tycker du?
Ja, ja men precis. Nu har vi ju suttit här och pratat en del om just hur jag upplever och har upplevt.
Du har fått dela med dig av din berättelse.
Ja, och det finns ju så mycket att prata om och säkert så mycket som ja, så mycket jag inte har nämnt här, men det kommer väl komma upp med tiden här på de andra avsnitten också. Och jag tänkte kanske bara nämna mailadressen till vår mail, och det är svettpodden@gmail.com, och då är det med 2D podden.
Så vi tar gärna emot frågor eller era berättelser och önskemål på gäster för framtida avsnitt. Ja, allt sånt är jättevälkommet.
Ja, och på tala om gäster då,
ja, just det.
Så kommer vi väl ha någon gäst, tänker vi, till nästa avsnitt.
Ja, precis. Då är tanken att vi ska få hit Dr. Carl Svartling, som ju är överläkare och medgrundare av svettmottagningen på Kungsholmen i Stockholm.
Ja.
Och han är ju en riktig veteran på det här området och
precis.
Faktiskt den som har varit min handledare när det kommer till hyperhidros och sådär. Så att,
ja, men det ska bli jättekul.
Ja, det blir spännande att prata med honom. Ja. Han vet ju allt som man kan veta om hyperhidros, tror jag.
Ja, men så passa på nu och ställ
frågor så kan vi ta dem när vi har honom här på plats.
Ja, ja, men det blir jätteroligt att träffa honom faktiskt.
Mm. Bra. Men då tackar vi för oss igen.
Ja.
Ja. Tack och hej.
Tack. Hej då. Spara. Våga stoppa nu. Jag tror jag känns som